Välkomna till podden Apans anatomi. I det här avsnittet kommer vi prata om Rojava och jag har med mig Andreas från Rojava-kommittéerna. Välkommen.
Tack så mycket. Tack, tack.
Vilken svensk politiker var det som sa det? För ni gjorde en film, det här med ordspråket att så här, kurdernas enda vänner är bergen. Och så var det någon svensk politiker då.
Det var Ann Linde som höll ett sånt tal när hon stod i förhållande. Det var en insamlingsgala och då så började hon prata på väldigt knacklig kurdiska att... De är sen också sossarna var vänner till kurderna.
Ja, så det, det är bergen och sossarna som är kurdernas enda vänner.
Klipp till NATO-ansökan och sen så gick de raka vägen motsatsen.
Ja.
Och försöker också hela det som var så kul under hela den processen när de var både att de inte bara till avstånd från att det hade hänt. Det var, de hade ju absolut inte sagt såna här saker. Och sen så var det ju när vi gjorde någon aktion, liknande aktion, så var det ju i samma intervju så blev vi kallade PKK-sympatisörer, ryska agenter och att det inte hade hänt. Och det var i samma intervju på Svenska Dagbladet. Så det var förnekelsen som var stor. Det var någon moderat som hade pratat på någon kurdisk festival som också sa då, där det var PKK-flaggor, Öcalan-flaggor överallt.
Ja.
Som då hävdade att det hade satts upp bakom hennes rygg under tiden de pratade. Men då har man ju varit på Solnahallen när det är de här festivalerna så vet man att det är ju överallt. Men det var förnekelsens tid.
Ja, Rojava-kommittén har ju varit överallt nu och det har ju varit den alltså, mest synbara vänstergruppen det senaste året. Mycket tack vare NATO-ansökningarna. Men när drog Rojava-kommittén igång? För ni har ju hållit på ett tag.
Ja, det var väl 2014 vi gjorde det i samband med... Eller började egentligen innan det. Det var faktiskt lite props till Ivar Andersén som hade var första svenska journalist tror jag, som var i Rojava. Mm. Och skrev en artikel i Arbetaren eller någon av de tidningarna. Och då så i samband med att mycket av vänsteraktivister hade olika fester och aktiviteter på cyklopen. Så tänkte vi, då hade vi alltid politiskt innehåll och sen var det fest och insamling till olika ändamål på slutet där då. Så bjöd vi in PYD i Sverige för att diskutera, presentera allting där.
Och vilka är de?
PYD är då, vet du, det kurdiska unionistpartiet. Det är väl liksom då som det som var motorn i revolutionen i Rojava då. De pratade, men det var ju fortfarande tid när det var relativt fred. Rojava var uppdelade i tre kantoner som var då omringade av olika grupper under tiden som var då fristående. Och de pratade om situationen där och så. Vi höll kontakten och skulle se då hur vi skulle kunna fortsätta jobba. Men det kom liksom lite av sig. Vi hade kontakt och så. Och sen så då under sommaren kom då den stora invasionen av ISIS till Kobane.
Mm. Sommaren var det 2000...
Sommaren 2014. Mm. Och då beslutade väl vi att vi skulle, hur ska vi göra? Och då hade ju då den här kurdiska rörelsen i Sverige hade då enorma insamlingar. Med liksom, för då kom ju på den tiden eftersom det PKK och Turkiet fortfarande befann sig i någon sorts fredsavtal.
Mm.
Så skedde ju då mycket av, alltså kurdiska flyktingarna som kom från Kobane kom ju till Suruç i nordöstra Turkiet eller Kurdistan. Och det gick fortfarande på den tiden att få in material, även fast det fortfarande var bråk och så, men liksom de skickade in liksom hjälpsändningar med kläder, tält och allt sånt. Och vi beslutade för att ta tag i det och det blev en insamling då som var som skickade kläder till Suruç. Och jag tror vi fick upp, det var också väldigt, ni hade tidigare haft ett samtal om platser i revolutionen, det var det som var kul. Då hade vi då tre platser, det var vi satte ut att vi skulle samla in kläder på då 44an, Cyklopen, och så var ett av husen som finns i Skarpnäck. Jag vet inte vilket det var.
Ja, det fanns... Sputnik fanns ett ställe.
Men vi hade ju verkligen inte förväntat oss några jättegenomslag, utan vi tänkte så här, för det var ju så att man ska hyra lastbilar i Sverige, så hyr man antingen 4 timmar eller dygn. Men det stod verkligen och föll på att vi skulle ta 4 timmar. Vi skulle bara tömma de här lokalerna och samla ihop. Men vi tog en timme till slut och sen så åkte vi bara fram och tillbaka. Det var ju som 44 var fullt i bredden, cyklopen var fullt i bredden. Det var bara, det kom såna enorma mängder liksom. Och så fick folk involverade sig då i att sortera de här kläderna och sortera och fixa, vilket var jättejobb. Men det fanns ju även då en fungerande struktur av den här kurdiska rörelsen i Sverige som var ganska okänd då, för många i svensk vänster. Liksom. I samband med det så växte ju då liksom själva intresset för hur vi ska gå vidare och... Även då så var det, kom det igång insamlingar då i Göteborg, Umeå, alltså av då svensk vänster. Det skedde ju redan på plats av kurdisk vänster på många platser i Sverige liksom. Och då började liksom det här samarbetet på många platser liksom. Och så var väl då steget, alla kom överens att vi skulle gå vidare på något sätt. Och då kom vi till att vi skulle göra en insamling till IPGI, som är då de här försvarsenheterna som slogs mot ISIS där. Och det skulle ske genom att göra t-shirt där som skulle sälja för alla de här platserna. Och då i samband med det var en Facebookgrupp där vi diskuterade då namn och så kom väl det till. Det blev liksom steg nummer två. Och sen efter då så åkte ju flera folk ner. Vissa åkte till Suruc och hjälpte till i de här flyktinglägrena. Och några åkte även in i Kobane och hjälpte till där. Och de civila strukturerna där. Och så växte det fram. Det var början liksom.
Man kan säga att det kom inifrån autonoma vänstern. Det var inte på kurdiskt initiativ.
Nej. Det var helt från oss. Alltså, de blev inbjudna till cyklopen på ett möte och så. Så tillsammans. Så att de insamlingar som vi hade var ju helt separat. Det var ju autonoma vänster som styrde helt och hållet liksom. Men så hade ju de en insamling parallellt. Sen så självklart kom det ihop. För det var ju det i samband med hur vi skulle få ner transporten. Jag tror liksom de här grejerna låg i SACs källare under väldigt lång tid. För att det var ju, lastbilstransport är väldigt dyr. Men det går ju alltid att fånga lastbilar på väg tillbaka. Så det var ju bara någon gång så ringer någon. Hej, vi måste ha grejerna nu. Typ, lastbilen åker om 2 timmar. Och sen bara fuck. Och in med alla grejerna och sen så... Alltså det blev ju en, liksom, jättemycket grejer liksom. Och så hade vi en fest då på en klubb här i Stockholm för att samla in pengar till det då, själva transporten. Så att det var ju som, den lastbilen i sig var ju helt från oss, autonoma vänster, då i embryot till Rojava-kommittéerna. Men samtidigt som vi skickade en, tror jag, det kurdiska rörelsen skickade 7 eller 6 från hela Sverige. Så det var ju så här, så oavsett så var vi en liten myra jämfört med dem. Men vi visade, men då såg vi också... Man såg väl den här globala rörelsen som fanns. Liksom, att det var i samband med när folk åkte dit. Vet, man pratade med någon person på föreningen här. Och så han blev upphämtad direkt när han hoppade ett flyg i Gaziantep. Och bo i någon lägenhet någonstans i Kurdistan. Och här så kom man till ett kulturhus då, som var då i Amara Kulturcenter som fanns i Suruc. Som var liksom hjärtat av den internationella rörelsen till Rojava på den tiden. Och det var ju det som liksom blev också... Turkarna med ISIS sprängde ju den med självmordsbomber. Det blev det som blev starten till alltså själva kriget mellan PKK och när den självmordsbomben kom dit. Men det var ju som det här var liksom alltså hjärtat av liksom all solidaritet som skedde under den tiden. Liksom.
Mm. Du har ju också varit aktiv i International Solidarity Movement, i ISM och så innan. Ja. Var det fler som hade den bakgrunden att hjälp till med Palestina?
Det fanns nog, men det var väl det vi snabbt... Vi hade ju sådana tankar i början just, för att i början gick det ju... Som gränsen mellan Turkiet och Syrien var ju stängd, men det var väldigt fiktivt. Alltså det gick att ta sig över med ganska enkla medel. Liksom. Man behövde smyga under lite staket och grejer, och det fanns militär som bevakade. Men liksom, när man ser det här då, Amara kulturcentret... var ju liksom ett center i Suruc, en liten stad alltså i Kurdistan liksom. Och mitt emot så finns liksom polis- och militärkontor där det står som vattenkanoner, poliser överallt. Så det är klart att de fattade när det kom liksom alltså internationella med backpacks ena dagen, sen dagen efter de försvunna. Så det är inte så att de inte visste vart alla tog vägen liksom. Men det var ju någon sorts liksom tyst överenskommelse på den tiden att man fick göra det. För på den tiden hade ISIS liksom... De hade blivit utjagade från centrala delarna av Kobane. Så att liksom, kriget hade vänt så och Turkiet var lite fast i den här fällan med liksom, anti-ISIS-kampanjen. Att det liksom inte, de kunde inte gå på så mycket förrän det blev ett totalt inbördeskrig. Där. Så att det gick ju att ta sig över på den tiden. Men just tillbaka till ISM, nej det var inte... Jag skulle inte säga att det var jättemycket sånt, även fast det fanns lite sådana tankar i början... Men det var ju som den taktiken var ju omöjlig att använda mot ISIS liksom. De hade ju bara sett det som
mänskliga sköldar.
Ja, det hade ju bara varit liksom bara gratis gisslan till dem och så att det var ju olika typer av fiender som krävde olika medel liksom. Det fanns såna tankar i början när även då upproret började igen i turkiska delen av Kurdistan liksom, att det var att man skulle kunna göra liknande saker. Men jag tror inte att det var liksom inte möjligt liksom på det sättet, att det var en annan typ av konflikt, och det får man lära sig. Det går som inte att applicera någonting på en annan plats helt och hållet. Liksom.
Jag har ju liksom själv aldrig varit nere i Kurdistan. Jag har liksom inte besökt Syrien, Iran eller Irak. Men jag har ju liksom gjort flera resor till Istanbul och träffat kamrater där och deltagit i saker. Och jag tänker på även autonoma rörelsen på 90-talet så var det ju tätt samarbete med, jag tror det hette Kurdistankommittén på den tiden. Och SAC hade en internationell delegation som åkte ner till bergen i turkiska delen av Kurdistan och besökte PKK-baser där och skrev en, jag tror det var, undrar om det inte var Sida-finansierad rapport.
Jo, nej, men det är roligt, för det var ju precis så det var, och vi hade... Det fanns ett sånt samarbete, det var även internationell vänster i början med kurdiska rörelser, men det blev väl i samband, jag vet inte riktigt var det skar sig i det samarbetet, men jag kommer att vi hade en sån, för det här var ju, det här nu var 2014, jag tror det var 2006-2008 hade vi några aktivister en sån träff, vi hade en sån föreläsningsturné då på Café 44, där vi hade först en gammal gerillakämpare från Västtyskland från andra junirörelsen, så hade vi en från DFLP i Palestina och en från Kurdistan, men det var ju, jag kommer ihåg att då hade vi det föredraget och då var ju det här nya paradigmet var nytt. Det var så väldigt nytt, så även liksom aktivisterna här i Sverige hade nog rätt svårt att förstå det. Så jag kommer ihåg att det föredraget lät inte alls så mycket som, det var inte som, vi förstod inte riktigt vad de sysslade med, vi fattade inte riktigt vad de ville. Och då var det faktiskt en av de aktivisterna från SAC som dök upp på det mötet och liksom typ skällde ut den här kurden som var där och sa att de hade, att de hade svikit lite... kampen och var här, det här, ja, så att han hade, var inte så nöjd med det, för det var väl då på den tiden när man då stödde gerillan på ett annat sätt, tror jag, var väl lite för syftet, misstänker. Och så var det även den där palestinska, eller kurdiska upproret Särskild Dan som pågick samtidigt liksom. Men jag tror att det fanns en annan typ av stöd på den tiden, alltså vänstern i väst var ju mycket mer militant överlag också, tror jag. Och det fanns väl snarare en tanke på att stödja militärt eller vara mer offensiv, får man väl se, att rörelsen har väl blivit socifierats under tiden sedan 90-talet.
Ja.
Och sen även kampen har gjort det, så det var olika saker som har skett.
Vi har tittat båda två på en text av en tysk, Alex de Jong, som har skrivit, som heter Stalinist Caterpillar into Libertarian Butterfly, liksom en stalinistisk larv som har förvandlats till en frihetlig fjäril om PKKs utveckling. Och lyssnar man på debatten i Sverige just nu, så just Ann Lindes tal om så här, Socialdemokraterna var kurdernas andra vänner förutom bergen då. Så till nu där, det är ju som tiden står still. Att det är tillbaks till Palmemordet och Hans Holmér när man beskriver PKK. Att det är bara en terroristorganisation som ägnar sig åt sprängdåd i Ankara och Istanbul och Europa och liksom mördar dissidenter ungefär. Det är dit liksom allt har vridits tillbaks under hela den här NATO-debatten när man ska stryka Erdogan medårs. Men det kan vara liksom, det intressanta med den här texten, så här, vi behöver ju inte köpa allt det, men vi kan ju ta den som utgångspunkt ändå. PKKs utveckling och vad som skiljer, liksom, som du säger, det här nya paradigmet som skedde där. Och när jag var nere i Istanbul på sociala forumet som var 2010, det var ju en tid när det hände väldigt mycket i den turkiska vänstern just då, medan den kurdiska vänstern var rätt tyst, eller det märktes inte på det sättet, för att Erdogan var gripen, PKK letade en ny riktning, Erdogan verkar själv inte varit riktigt klar på vad det här nya paradigmet skulle bli någonstans, och samtidigt så kom globaliseringsrörelsen, arabiska våren, det fanns stora statsrörelser, det fanns strejkvågor som skedde i Turkiet, så liksom, och medan när Erdogan kom till makten där vid 2001 så började han ju också fredsförhandla med Öcalan liksom på fängelse, så att det var ju också en långa perioder har ju PKK haft vapenvila med Turkiet, om det har varit ensidig eller om det har varit liksom dubbelt avtal. Så vi hoppar tillbaks liksom till PKKs grund, hur det grundades och så.
Jag kan göra samma vända som du gör. Men det är väl det som är det roliga, för den där delen har jag inte jättemycket koll på. Men det kan man säga då i samband med, som blev så speciellt då med Rojava-revolutionen, var ju att den här sammanförningen med turkisk vänster var ju Gezi-protesterna. När var de nu? Det var väl 2013 något sånt där. Och jag tror till och med att den här första bilden på när en grävskopa ska stoppas av någon person är en HDP-politiker. Och det är väl då som HDP, som är det där kurdiska partiet från början då, som har haft tusen olika namn från alla blivit stoppade, då kommer fram till att det är som en del av det här nya paradigmet, att vi måste då möta alla rörelser, det ska både vara sociala, etniska och allting. Men då tillbaka till det, att PKK startade ju som en, alltså där, hur liksom både Öcalan och den delen var väl att, man får väl säga att alla de var en del av turkisk vänster först. Men de såg, det har funnits kurdiska grupper som var både nationalistiska och del av, många har varit del av turkisk vänster. Det var ju väldigt sammansplitt. Det var ju verkligen en enorm vänsterrörelse liksom. Men det många av dem såg, som jag har förstått mycket, var ju att alla förnekar Kurdistan, att det inte finns. Så jag tror att en del av turkisk vänsters anledning till det var att de såg Turkiet som en koloni, och då kan Turkiet i sig inte vara kolonisatör.
Nej, just det, att det var USA koloniserade Turkiet.
Precis, då kan inte de kolonisera ett annat land, att det var den delen som gjorde att det här avståndstagandet tog. Men det får man också lägga till att även om man lägger till nya paradigmet att det har då kvinnofrigörelse och internationalism, så var det första de här startgrupperna PKK fanns det både etniska turkar och mycket kvinnor i. Så att, jag vet inte, ett antal turkar fanns det, så det var inte en rent kurdisk rörelse från första början, även fast det var såklart, det hette Kurdistans arbetarparti liksom. Men den var ju dogmatisk liksom, befrielse, som en klassisk befrielserörelse var på den tiden liksom. Man hade ju sett, och det var ju det som man läser det, så svårt för folk att förstå idag när folk startar befrielserörelse, att så värde såg ut då, så var det liksom att kolonierna befriades en efter en på alla platser, och de som inte befriades hade rätt aktiva kamper, och som det var i Sydafrika eller i Sydamerika eller Asien, så var det så att där fortfarande kolonier fanns, så var det aktiv kamp, och det fanns fortfarande, även fast Sovjet och Kina var liksom väldigt liksom reformistiska på den tiden, så var det så här, man drog upp världskartan. Jag såg det när jag läste den här boken om den här, vad heter de, danska gruppen,
Blekinge
och Gardet. Det låter ju också helt galet att de ska starta gerillakamp i Danmark på den tiden. Men när man läser de skriver, de bara, nej, men alltså, du vet, större delen av världskartan var röd.
Ja.
Det var ju det, och där det inte var rött så var det väldigt starka gerillarörelser som kämpade. Så att det var ju, i den kontexten var det ganska förståeligt. I dagsläget så skulle jag starta en kommunistisk gerilla i väster någonstans, skulle låta helt vansinnigt, för det finns inte det finns inte den närheten liksom. Men som sagt, de byggde väl på egentligen väldigt lika principer som alla nationella befrielserörelser gjorde på den tiden. Det var en nationell befrielserörelse som var marxist-leninistisk, och där fanns väl gränserna, var man lite mer åt maoist-hållet och Che Guevara-hållet, eller så här, hur man befriar. Och då var väl ändå på något sätt, fast de kallade sig marxist-leninister, så var de väl ändå mer åt maoist-hållet, eftersom att det var en, Kurdistan hade liksom ingen industri, det fanns bara bönder liksom. Och därför var väl det kanske drog mer, men det var väl ändå, de hade den, men det var väldigt tidigt kom ju liksom kritiken mot Sovjet. Jag vet inte, åsikterna går säkert isär hur mycket samarbete det fanns, men liksom USA och Sovjet hade ju överenskommelse om att liksom inte ändra status quo, och Turkiet var ju liksom en amerikansk koloni liksom, då kunde inte. Så jag tror att Sovjet var väldigt, och så var ju de också i upplösningstillstånd.
Men det här var ju väldigt, alltså ännu tidigare, om man backar till Komintern och internationalens dagar, så Turkiet någonstans är ju, om man ser Atatürk som landsfadern, så, och den kemalism som turkiska staten byggde på, så var ju den väldigt sekulariserad. Det fanns en konservativ ådra, men det var också en nationalistisk, den var sekulär, och den hade också en, vad man ska säga, en slags vänsterkemalism, en arbetarsida. Och de gjorde ju, samtidigt som kemalisterna liksom med Atatürks liksom goda minne krossade kommunistpartiet, avrättade liksom ledarskiktet, så inledde samtidigt liksom Komintern eller Sovjetunionen ett samarbetsavtal som bröderfolk med Turkiet liksom, att man gjorde en allians i, det måste väl vara någon gång 1920-talet, så att för Öcalan och PKK så Kominterns historia var ju liksom ingenting de kunde riktigt vända sig tillbaks där.
Nej, men det kan vi komma tillbaka till sen, för det är ju det som är roligt nu med dagsläget, att det här är ju, du sa Atatürk, det var ju det som skapade problem, grunden till problemet var ju Lausanne-fördraget 1923, vilket är 100-årsjubileum om man ska kalla det i år, vilket som visar nu hur liksom det som skrevs där håller ju på att falla sönder överallt, från Palestina till Syrien till allting, att det avtalet som skrevs där, det var ju en kurdiska rörelse som gjorde jättestor grej, de hyrde ju hela den lokalen där Lausanne-fördraget skrevs i Schweiz i år då, på årsdagen av det här, har gjort en sån stor spektakel av det och kallat det Kurdistans ambassadör där, för det var det som var det stora sveket då i Kurdistan. Men det är klart, som jag sa, att anledningen att de såg vikten av att starta ett kurdiskt vänsteralternativ var för de såg att det var, att, som sagt, att turkisk vänster var vänsterkemalist, eller det här, alltså kemalismen fanns där hela tiden, där de förnekade sin rätt, för det var ändå det som är grunden i då kemalismen och det moderna Turkiet, var ju att det skapades ju på grunden av ett folkutbyte. Först var det en stora folk mord av då armenier och greker och pontier och liksom... Mm. Och sen så skedde det ju folkutbyten som var en del av fördraget. Att liksom, ja, då ska turkarna gå dit och grekerna gå dit. Och så man flyttade runt folk.
Ah.
Det var det som var grunden av den turkiska staten. Så det kommer jag aldrig komma ifrån. Liksom. Och det var väl det de såg. Att det inte bara fanns i statsbildningen. Men även i mentaliteten hos den turkiska vänstern. De ville skapa ett eget alternativ.
Mm. Och sen så var ju runt Medelhavet i slutet av... 60-talet så vi hade fascism i Spanien, vi hade fascism i Portugal, vi hade fascistiska kupper i Italien, vi hade fascistisk kupp på 70-talet sen i Grekland och det skedde en rad kupper i Turkiet. Ja, men det är ju, när man pratar om djupa staten som begrepp så används ju det oftast för just beskriva liksom hur turkiska militärindustriella komplexet, hur mycket det hade kontroll över statsapparaten. Men det fanns ju också perioder som öppnade upp där den turkiska vänstern kunde gå ut och organiseras på gatorna runt i slutet av 60-talet och fram till... Ja, 77 var väl massaken på Taksimtorget på 1 maj. Och
ja, exakt. Sen... Årtalen är ju som inte helt... Men det var ju precis, det var ju det som var... För den första då kuppen som skedde var ju för att öppna upp och skapa den stor vänsterrörelsen. Det var ju den kuppen som skedde 80 tror jag det var. Det var ju 2 år efter PKK hade bildats som var för att slå ner vänster. Man dödade stort all turkisk vänster, kurdisk vänster och alla. Alltså det var som total massaker. Och det går ju lägga till också då att de här djupa stat som du nämnde på många fall... I Turkiet så var det då det MHP-partiet Grå vargarna.
Mm.
Och det var ju det som var, det var fortfarande öst- och västblock. Det här var ju då som skapat av USA och NATO för att vara liksom den här femte kolonn, eller så här, bak den armén mot sovjetisk ockupation och Sovjet tog över liksom. Och det hade faktiskt även sådana kopplingar i Sverige som man nu har dragit till Palmemordet också och allting, för att Sverige inte var lika starkt. Så var ju så här, det här var ju en strategi som fanns bland väst och NATO, att ifall, och då sket mig fullständigt i om det var fascister, nazister eller vilka det än var som var de här grupperna, så att det var ju fortfarande, de var ju på något sätt, även fast de inte var direkt sponsrade, så var det till början var de ju sponsrade av liksom västmakterna för att liksom ifall det sker ett kommunistiskt övertagande så ska de slå tillbaka och vara den här liksom, de vi samarbetar med liksom.
Så tidiga PKK liksom, det uppkommer under en period när vänstern kriminaliseras, vänstern fängslas.
Ja, den kommer till under tiden att vänstern blommade kan man väl säga då.
Ja, just det.
Kan man väl säga. Men väldigt
efter
snabbt.
2 år, ja.
Så, precis. Och det var väl då att till början så var det som man säger mycket då med det här som... Det kommer man väl tillbaka till med den här texten då med det Stalinist Caterpillar. Och att det var ju då till... Alltså, PKK bildades 78. Och, men den första liksom... attackerna mot turkisk militär ockupation skedde 84.
Ja.
Och under den här perioden så befäste man ju då sin makt. Och det var då det var ju som ett stalinistisk grupp. Och man slog ju bara egentligen mot liksom den kurdiska... För det var ju liksom inte ett klassamhälle på samma sätt. Det var ett feudalt samhälle. Ja. Det var liksom agas som det heter som var liksom de här feudalherrarna. Och så var det bönderna liksom. De här feudalherrarna har ju... Genom hela kurdiska historien, vissa har gjort uppror mot ottomanska riket och vissa har inte gjort det, vissa har samarbetat och det finns olika. Och det första man gjorde var att egentligen bara så man avrättade dem som stred emot. Och det fanns även, vi har ju släppt ut en sån bok som heter Fred och krig i Kurdistan som just går igenom den här perioden. Att, men det var väl det som på rätt sätt har befäst PKK som i stort sett det enda alternativet. För man slog sig både då mot då kurdisk överklass men även mot andra grupper. Det var ju mycket interna stridigheter, det var inte... Det var ju de här, nu för tiden håller vi på att cancella varandra. På den tiden så var det ju regelrätta slagsmål och mord mellan vänstergrupper. Även inte bara PKK mot övriga, utan internt också. Det skedde mycket liksom.
Och det som, alltså PKKs första manifest, det skiljer ju sig inte så himla mycket från alla andra vänstergrupper. Det är ett marxist-leninistiskt manifest och de har ju den här folkfronts... strategin att man ska ena bönder i Kurdistan under en arbetarledning och skapa liksom en självständigt Kurdistan som, och därefter ska den socialistiska kampen bedrivas, utan första steget är så här nationaldemokratiskt så att säga, att skapa en demokratisk nation, och därefter när man har tagit det steget, besegrat de här feodalherrarna och liksom den fått den turkiska staten att stiga åt sidan, då skulle liksom den socialistiska...
Alltså jag tror att det där var väl en del, det kan man väl ändå kalla klasskamp också, att slå bort feodalherrarna. Men det var väl liksom ett sätt att, alltså det var väl, det skilde väl mycket just att det var en stor del av deras, det var ju bönder och var mycket analfabeter, mycket av deras första liksom propaganda gick ut på band, kassettband, och det var som liksom muntlig hur man fick vidare, och sen så skedde väl de här, att vet man, ett sånt ett feudalt samhälle där man har då i områden där feudalherren är ju den som ofta den i samarbete med turkiska staten, för de blir ofta understödda liksom. Om man slår till mot dem så får man ju bönderna med sig, att det är så här, och det fanns ju en lång sån tradition i bergen både i Turkiet och Kurdistan av banditgäng som drog runt, och de här banditgängen var ju allt från att det var ju folk som vägrade leva under feudalherren och tog till bergen. Så det här gå till bergen är inte någonting som kom bara rent politiskt, utan även någonting som har skett socialt, och vissa av de här banditerna blev ju idioter som gick mot både bönder och andra, men vissa blev ju hjältar för att de var ju de som hade slagits emot de här hemska feudalherrarna. Så att det fanns ju liksom en sån tradition av att gå till bergen och visa vem man var. Så nu kom ju det här då med ett manifest av total jämlikhet och kommunism och rättigheten till sin språk och sin kultur som hade varit förtryckt på många sätt. Liksom.
Och det fanns ju andra väpnade grupper i Turkiet också, och stadsgerillor, inte bara liksom landsbygdsbergsgerillor, men PKK utmärkte sig väl mer med att inte säga att det kommer komma till ett stadium där väpnad kamp blir möjlig, utan de gick in direkt.
Ja, framförallt var det väl i de här fängelserna som fylldes då, de här enorma tortyrkammarna av, liksom, av alla vänstergrupper. Det var ju som sagt inte PKK man gick mot främst, för de var inte, jag är osäker på storleken av olika grupper, om de var störst eller inte störst, men det var jättestora grupper av både turkisk och kurdisk vänster och blandad vänster och allt sånt här som hamnade i de här fängelserna. Och sen så när det var liksom en stor del av kampen skedde ju som att Öcalan och en del av ledningen lyckades ta sig via Surrej Kobane in i Syrien och kunna gömma sig där. Och sen ansluta sig till den här internationella vänstergerillerna som gömde sig i Bekavaldalen och tränades av palestinsk gerilla. Liksom. Så var ju kampen fördes ju då framförallt i fängelserna. Och det var ju mycket så här, det var ju hungerstrejker och det var olika kamper. Det var ju, ibland var det ju alla tillsammans, ibland var det inte det. Liksom. Det var ju som en... Men de var enade där, men där var ju också kampen, att man lyckades med den här hungerstrejkskampanjen, att man blev ju då sedd som en politisk rörelse, så att PKK satt med PKK, de satt med de här i många fall, och det var ju liksom en jättelång kamp som skedde liksom med både att folk tände eld på sig själva och hungerstrejker till döden och allt sådär liksom. Men sen så var det då i samband med liksom att den kampen ökade, och även att det fanns ju fortfarande folk ute i de kurdiska delarna som drev propaganda, mycket då i samband med folk som besökte fångar och såna här saker. Men sen så då, de som lyckades ta sig till Syrien och Libanon och gömma sig där och gick grillaträning bland palestinsk gerilla, det är liksom syriskt beskydd då, för då var det där, när de sen återvände och så bedrev sig då kampen både i, den första attacken skedde 1984 i 15 augusti eller någonting, som har blivit hyllad som en, för det har inte skett att man hade attackerat turkisk militär på det sättet. Man tog ju över två hela byar och liksom jagade ut dem och ropade ut i moskéhögtalarna att det här nu har vi tagit över. Så det blev liksom det startskottet blev jättestort, och det blev också jättestor boost för alla satt fängslade och så liksom. Men det var väl det som var startskottet för det som gerillakriget som var.
Erik de Jong, han skriver inte det, han är inne och tittar på ideologin i den här texten, men hur finansierades de här gerillalägren? För det byggde ju väldigt mycket. PKK ställde ju också rätt höga krav på att gå med. De samlade främst bönder. Det var liksom ingen medelklassrörelse eller statsrörelse, utan de samlade bönder. Och man lämnade sina hem, familjer, och gick in i gerillan och levde i gerillan. Deltog i lägren och deltog i den politiska skolningen. Och det är också... Det är också som skiljer PKK kanske från andra så här maoistiska och marxist-leninistiska gerillor. Det är ju inte, även om PKK är ju inte den militära grenen, men det är ju inte så stor åtskillnad på det. Alltså Öcalan är liksom både politisk, militär, ideologisk ledare. för alla olika delar så att säga av den.
Alltså, det här är något som jag har tänkt jättemycket på. Hur Ström finansierades vet faktiskt inte jag riktigt. Men det är det som är just Bekadalen under den här perioden. Mm. Måste ju varit den mest intressanta platsen. Det känns inte att skrivits mer om det. Och jag har tänkt så mycket just eftersom att som svensk flyktingmottagande på den tiden var ju som styrd av socialdemokratiska ideal och vänstergrupper. Så att jag vet inte hur många jag har träffat i Sverige som har haft släktingar som har varit där, och det är både från Sydamerika, Asien, Europa. Alltså det var ju folk, hela militanta vänsterrörelsen i Europa var ju tränade där. Mm. Inklusive Sydamerika, Afrika, det var Angola, alla var på den här platsen. Vilket måste ha varit en helt otrolig plats. Även som jag har hört, nästan intervju med han Schakalen, att det var till och med Osama bin Laden var där innan han var som terrorist och som muslimrevolutionär. Han träffade honom där. Så att den här platsen måste ju varit liksom något av det. Det är konstigt att det inte finns mer information om det, men det är, jag antar att de via på något sätt, de gav sig tillflykt av syriska staten, och så var det palestinska grupper framförallt som hade sina baser där, och så fick ju folk starta autonoma baser, så att i början tränade ju PKK i DFLP-läger och blev tränade av dem, och de var även med i någon, när Israel ockuperade Libanon så var det även, jag tror det dog 15 kurdiska PKK-gerillakämpar i ett fort där som de försvarade med DFLP. Men som sagt, exakt hur det finansieras och allting, PKK överlag har alltid varit, som har varit väldigt unikt med dem, är att de har varit självfinansierade. Många grupper har ju ofta haft, som då vissa palestinska grupper har ju ofta haft blivit utnyttjade av många arabiska ledare och finansierat och använt sig deras krig och sånt. Och det har jag även sett bland annan kurdisk gerilla som är i bergen mellan Iran och Irak, har ofta blivit utnyttjade. Alltså Saddam vill ha dem, andra iraner, så att de har blivit utnyttjade fram och tillbaka. Mm. Men PKK har ju aldrig haft ett stöd från någon internationell makt.
Mm. Men sen har de ju haft en stor diaspora också i andra länder.
Precis, och den kom väl då i samband med det här, att det sådana här kriget, det var ju på 90-talet när de skickades ut.
Mm.
Så var man väl liksom, har man ju fått pengar därifrån. Men till en början så kom ju pengarna från liksom lokalsamhället. Men som sagt, på den tiden var väl liksom en stor del av ledarskapet satt i turkisk fängelse, en stor del av ledarskapet var i Syrien eller i Libanon då.
Mm.
Och sen togs beslutet om att liksom starta gerillakamper. Liksom.
Så under 80-talets slut och början av 90-talet så växer gerillakampen, men på 90-talet så växer ju också de turkiska motoffensiverna, och man börjar ju stora liksom folkförflyttningar, man driver bort liksom hundratusentals människor från byarna för att någonstans dränera marken för PKK och liksom dra undan.
Ja, det var en brända jordens taktik. För det var ju så att de här, nu bor ju stor del, tror jag vet inte hur man kan säga procent, men liksom en stor del av kurdiska befolkningen bor ju inte i Kurdistan. För att det var som här, det var ju byarna som fanns då på den här sydöstra Turkiet eller Kurdistan, där norra Kurdistan var ju, det var ju där basen fanns. Och det var så att de sa att turkiska militären bara tömde dem och satte eld på områdena för att få bort dem liksom.
Och sen fick ju också Turkiet in bättre liksom upprorsbekämpningsmedel liksom från attackhelikoptrar från USA, och de kunde, vad heter det, night vision såna.
Ja, men det står också där. Ja, men det är som sagt, det är väl det som när det som hela Rojava-revolutionen alltid har blivit av det här då som dogmatiska väst blivit anklagad för att vara liksom USA imperialister och kämpa för USA:s intressen, så har det inte. Det är inte så att de har glömt bort vart det som allt, alla var de blivit dödade från början. Det är inte så, men det är väl som det kom en plats när de var i stort sett på väg till utrotning och några USA kommer och säger vi kan bomba åt er. Ja. Det är svårt att säga nej kanske.
Ja.
Men precis, och det är väl på den här delen som det då finns väldigt mycket kritik mot PKK just när de växer upp, och det blir väl många förbanden som finns blir ju väldigt fristående från, vi bortkopplade från det, och det sker mycket liksom saker som inte rörelsen är stolt över i dagsläget liksom. att det blir, för att som jag sa innan, att PKK gick emot de här feudalherrarna.
Ja.
Och det var ju många av de feudalherrarna som hade varit i samarbete med turkiska staten, och det finns fortfarande många av de feudalherrarna som finns kvar, och där det var ju, det finns än idag, så har man ju skapat ett system som kallas byvakter.
Mm.
Som är då kurder som kämpar för Turkiet, som får pengar och mutas på olika sätt. Och vissa av, säkert av ren hämnd, för att de kanske har blivit drabbade av PKKs våld för tidigare. Eller för att många tror att det är ren muter. Och även som på många sätt nu i de här som blivit då i kurdiska städerna där alla de här flyktingarna kommer ifrån, så är det som i alla såna här ockupationsmakter, man går in på liksom, man hjälper knarklangare, vi har sett nu mycket kurdiska räven och sånt, man använder sådana kriminella organisationer för att det är de som har ett våldskapital och kan stå emot, och samtidigt så förstör man ju samhället genom att få in droger och sånt i dem liksom. Mm. Men så där under den här tiden så skedde det ju väldigt mycket liksom attacker, och så som det har skett i många sådana fall av vänstergeriller, att liksom då kommer när motmiliserna in och tar över, och sen så kommer grillan in efteråt och säger, ja men ni samarbetar med de här, och så blir byborna blir som i mellanläger. Så ja, det har ju skett övergrepp där som har skett, som även att det har tagit ansvar för i dagsläget, precis som att det här i samband med turkiska statens skapande så var det flera kurdiska då klaner eller grupper som var med i det armeniska folkmordet, för de blev då på något sätt lovade av Atatürk att men de har ju idag tagit till sig och sagt, ja det, vi gjorde det, det var, men det är ju klart att det inte är generationen idag som är ansvarig för det, man måste erkänna sin del i problemen som har skett och försöka lösa det efterhand liksom. Och det är väl det som mycket har skett under den perioden också, att det skedde sådana saker, för att det var ett väldigt, väldigt smutsigt krig som var, alltså, turkiska staten och militären ju betedde sig liksom helt vansinnigt, men sen hade de även såna här fascistmediser som bara gick och torterade och dödade folk liksom i folks hem, och folk försvann och liksom så, så att det skedde ju på ett väldigt smutsigt sätt, och det var väl så också stora flyktingvågen av kurder från Turkiet kom till Sverige liksom under den perioden liksom.
Ja, det var ett lågintensivt inbördeskrig under många år. Det var också då hela terroriststämpeln sprids i Europa och världen någonstans, att det...
Precis, ja, det är lite... Sverige var ju väldigt tidiga med det här i samband. Jag vet inte om det var med Palmemordet eller vad det var, men det är mycket av det här som är som... Men det är det som man alltid snackar med terroriststämpel, som är så kul när man läser media, att det alltid är så här, ja, men det... enligt världen så är de terroriststämplade. Nej, jag tror att det är... Om det är 28 länder som har terroriststämplat PKK. Alla de länderna är antingen med i EU eller i NATO.
Ja.
Men övriga världen finns ingen terroriststämpel på PKK. Varken i Asien, i Afrika, Sydamerika. Så det är liksom så här, det, allt när man säger att världen tycker så är det vad västvärlden tycker. Och då är det så här, de här gamla kolonialmakterna i EU och NATO som tycker någonting. Och då är det här är det vad vi tycker. Men det är inte en allmän sanning, för det är inte så som majoriteten av världens befolkning ser det. För de har ju varit koloniserade själva och har ju annan sympati för det här liksom. Men självklart, det är ju samma med att de är en NATO-allierad som gör att då västvärlden gör det också sagt. Alltså, i Sverige skedde det två mord på avhoppare som skapade väldigt mycket av den stämpeln i svensk politik. Ja, liksom, även så det går ju inte att, att inte se det heller, att det fanns ju anledningar till också att det fanns. Men alltså, sådana saker har skett i varenda befrielserörelse och sen har blivit sett som hjältar. Så det är inget nytt, man ser det är inget... konstigt i det, men så att den här terroriststämpeln är ju en politisk stämpel, den har ju ingenting att göra med faktiska händelser som skedde liksom. Det är samma som nu senast, att nu blev ju alla helt förskräckta när PKK attackerade inrikesministeriet och skadade två poliser, vilket ur ett västerländskt perspektiv för oss som då solidaritetsrörelse i väst känns som helt, hur kan de göra så här, det förstör ju för oss. Men det är inte, du får ju se det med ett perspektiv att nu har de senaste åren av Turkiets offensiv mot PKK i norra Kurdistan, så har man ju som, man har slagit sönder hela samhället, även den civila delen av HDP-politiker, alla har blivit fängslade, det finns inget, man har slagit sönder allt.
Journalister, kulturföreningar.
Ja, och även liksom då den här, de som har då kämpat fredligt och valt den fredliga vägen, de blir fängslade. Gerillan har blivit upptryckt i bergen i södra Kurdistan, där det sker liksom en jätteintensiv kamp, har gjort det de senaste åren nu, som har varit alltså, väldigt här. Men det är klart att jag kan tänka mig att PKK-perspektiv så är det jätteviktigt att visa att vi inte är slagna att göra det här, men ur ett västerländskt perspektiv så tänker man så här, varför har nu när vi har lyckats övertyga några vänsterpolitiker här i Sverige att ni inte är terrorister, så gör ni sån här sak. Men det är väl inte, det är inte, de slåss ju inte, de har ett eget namn att tänka på också. Det har visat, när så det enda de pumpas ut i turkisk media är hur de Turkiet vinner hela tiden, så är det jättebra att lyckas visa att man faktiskt kan slå till i hjärtat av de här liksom, för det är de här inrikesministerier som skickar bombflygen i de kurdiska byarna liksom, så att det är väl klart att det är...
Men på 90-talet det kommer ju också till en punkt där PKK lägger ner vapnen och inför en ensidig vapenvila under många år. Även om Turkiet fortsätter bomba bergsbyarna och så under 90-talet.
Ja, och det är ju tydligen väldigt nära någon sorts lösning där. Då är det en av de här presidenterna, nu är jag inte bra på årtal här. Men det är en av de här presidenterna eller då som faktiskt och försöker, för PKK är väl hela tiden gått med det här sättet, de bedriver sin kamp och så går, kommer de med fredsförslag och vapenvilor för att visa att de har en vilja till något annat också, att inte bara kämpa för kämpandets skull liksom. Och då är det någon gång där under 90-talet som det kommer väldigt långt, men den presidenten dör. Och jag tror inte man behöver vara osäker på om det sker, finns några konspirationstankar där man faktiskt bara dör av sjukdom. Men det är i alla fall den som har då kommit väldigt långt och sträckt ut handen. Och det är väl det som har varit, det är det man får separera sig när vi kommer framåt i historien. För på den här tiden så fanns det ju då, de här statskupperna sker och så upprättar man någon sorts skendemokrati i Turkiet. Men det är väl alla som har sådana länder som har en stark djupstat. Det är ju det att de politikerna som jobbar i den här demokratiska delen då, som man pseudodemokratiska, de vet ju hur långt de kan gå till varken höger eller vänster när militären kommer in. Så att det är så här, på pappret är det demokratiskt, men de vet, vi kan, tycker vi så här så kommer det bli statskupp. Och det är väl det som sker där hela tiden då, och det är väl då den här djupa staten som finns på den tiden. Sen går vi tillbaka till det som sker i dagsläget. Så har det varit en, inte den djupa staten har funnits kvar, men den lyckas ju Erdogan knäcka ganska hårt. Men det har funnits en dubbelstat av då den här Gülenrörelsen, Fethi, som har funnits, som är på riktigt var överallt i statsmakten, som Erdogan var tvungen att ha med för att kunna ta makten. Då gav ju han och hjälpen där.
Vi kan komma in lite på det, vad som sker då när Erdogan kommer till makten. För att 98 så bestämmer man sig då i Turkiet att sätta hårdare press på Syrien, att utlämna Öcalan, och Öcalan tvingas lämna Syrien och söker sig till land efter land och försöker söka asyl i en rad olika länder. Och så 99 så grips han och överlämnas till Turkiet, och där inträder ju någonstans en stor kris för PKK, hur de ska gå vidare med liksom ledaren gripen, och hans försvarstal i rättegången innebär ju också att han någonstans kastar omkull det här liksom första manifestet som PKK vilar på, att han börjar diskutera andra former, att det kanske inte är nationell självständighet, att PKK vill ha förhandlingar, att de skulle kunna tänka sig vara ett Kurdistan som är självständigt inom Turkiets ramar av liksom den turkiska delen, och det där skapar ju spänning och avhopp, och den här militära eller liksom gerillakampen har liksom någonstans blivit så tillbakapressad. Och där 2001 då hamnar Turkiet i ekonomisk kris, att det är, Turkiet är nära att gå i konkurs då, och där kommer Erdogan liksom fram som inte är kemalist, som inte tillhör den kemalistiska traditionen, utan hans parti AOP, den är ju liksom mer förankrad i landsbygden, i liksom den, det är ett islamistiskt parti där som har stöd, vad ska man säga, av en mer inhemsk borgerlighet, men inte de här storstadsfamiljerna, kemalistiska familjerna, utan mer ett landsbygdsstöd. Och för att komma fram så då har han ju den djupa staten emot sig, så han lierar sig då med den här Gülenrörelsen som är den här, vad ska man säga, en sort, den är en, varken politisk eller religiös eller någonting.
Alltså den har ju alltid varit liksom, den är lika antikurdisk som han är liksom, men den, är, den är väldigt speciell. Jag kan, det är svårt, det är liksom en sorts islamisk sekt slash någon sorts väckelserörelse. Den är väldigt speciell, att den har väl liksom, men ja, men det man kan
ledaren
säga,
ledaren själv har väl hela tiden bott, eller så här, bott i USA.
Ja, han bott i USA väldigt länge nu och fått hjälp där. Och men man kan väl säga då tillsammans till de här fredsförhandlingarna, det var ju som klart, det var ett jätteslag mot dem, och det är väl det som är faran med att liksom, det var väl det som var styrkan i PKK länge, att den behövdes någon man kunde se som så här, den personen som, det går åt helvete överallt här, men vi har i alla fall våran landsfader, vi kan säga sig upp till, som i alla fall liksom kan leda oss i den här jobbiga perioden. Och det som man får ju se, det att det är väldigt svårt för många att se just den här ledardyrkan, men jag tror att den bygger så mycket på idéerna som har kommit ifrån, som är personifierade i en person. Och det är väl, jag tror att det finns en intervju från 90-talet med någon tysk tv, och så, då säger han ju det, alltså, vi kom ju från profeternas land, alltså, för det är, man säger ju, det finns ju bara att Abraham kom från någonstans. Det är, delen är profeternas land och det är det som folk söker. Det är, alltså, det är svårt att förklara för många, men jag tror att det visar ju sig sen i att rörelsen har aldrig varit större än under perioden när han inte har funnits tillgänglig. Det har vuxit större än man någonsin kunde ana. Så att det är personkulten blir väldigt konstig, men det är väl det som håller ihop en rörelse som är på väg att bli ledarlös på ett sätt liksom. Att det är svårt att säga, förklara på ett vettigt sätt. Men som sagt, tillbaka till det där då, han blir gripen. Och det är väl faktiskt nu som idag, på dagsläget idag, som är den dagen som kallas då i den kurdiska rörelsen den internationella konspirationen, som börjar nu och som pågår till februari när han blir gripen, när han då reser runt och allting. Och då visar väl också liksom den här att ingen vågar stå emot Turkiet där då till slut. Inte ens Ryssland, som var då en ny stat efter att Sovjetunionens fall, vågar man ändå haft en sån och kan bli gripen. Och det är väl väldigt turbulenta år för rörelsen, och det var väl så folk, det var ju något som Öcalan var emot, men folk eldade ju upp sig själv på gatorna överallt och så gjorde riktigt sådana så bisarra saker för att visa sitt hat. Jag tror att det var någonstans i Tyskland där ett helt gäng kurder blir mördade när de går in i ambassaden där, och att det sker väldigt våldsamma grejer över hela liksom Europa och i Turkiet framförallt liksom. Och när han kallar till vapenvila så blir väl folk rätt förvirrade, kan jag tänka mig liksom. Och sen så kommer man då till att samla in rörelsen för att, men då får man också se att det här, du säger ju ofta så här, när han blir gripen så ändrar man riktning. Den här riktningen ändras ju långt tidigare redan, för som så här, Sovjetunionens fall var ju ett stort slag för alla liksom, och även liksom andra idéer börjar tänkas i liksom, både inom rörelsen diskuteras, för det är ju inte liksom en, det är som en samma sak som med revolutionen. Syrien försvann och sen så dök den bara upp. Eller så att Öcalan blev gripen, sen blev det en helt nytt paradigm. Alltså det har ju hela tiden pågått en, liksom en intern utbildning i rörelsen. För det är ju det som man får gå tillbaka till, som har varit grunden från första början, som har haft en väldigt dåligt anseende i liksom västerländsk vänsterrörelse med kritik och självkritik. För det var någonting man ser från så här maoistrevolutionen eller maoistgrupper, att man liksom bara var, man gick dit och liksom, man ställde upp folk på en tron och så bara kritiserade man dem och så fick de gå bli avbön. Men det som har varit motorn i den här kurdiska rörelsen hela tiden har ju varit att den här kritik och självkritik har varit en inneboende del, vilket gör att man även då utmanar sin egen ideologi, att det inte är så att det är inte kvinnorörelse, att kvinnorörelsen blev så stark där kom inte över en natt, det skedde genom det här, att kvinnorna helt plötsligt då kände att de inte hade den platsen de ville ha, och så då också det som också blir väldigt svårt för, man tänker för många vänster just där, för att då kommer feminister från hela världen och träffar kurdiska grilla kvinnor och så säger de så här, vem är inspirationen? Det är en man, vilket blir väldigt konstigt för dem, men för dem ser vi det som att han har inte styrt dem. Han gav dem utrymmet att skapa det här, och sen så är det så här, än idag när de har då, för det var ju början att skapa kvinnoarmén och kvinnopartiet och de här sakerna där de får vara helt autonoma och styra sig själva. Det började också även innan paradigmskiftet, det skedde redan på 90-talet, och även som nu är när man då har utveckla sin egen typ av feminism, så kallad genealogi, läran om livet eller vad man ska kalla det, så är det så att du har ju så här konferenser över hela världen där man hämtar feminister från hela världen och säger, nu ska vi komma fram till det här, vi har en idé om det här, kom med här. Och det har alltid varit hela, och även i samma som den här internationella apoiströrelsen som är nu, så har man varannat år i Hamburg, man har haft en sån Challenge Capitalist Modernity, och det är inte så att man säger så här, kom hit och lär er vad vi tycker, vad Öcalan tycker, utan kom hit ska vi lära oss man skapar forumen att utveckla en ideologi, liksom, för att den är inte statisk. Och det var väl det som skedde under den här rörelsen även då under, alltså det hade ju inte skett om inte han hade sagt det. Det är inte så att folk hade ändrat sig, det är väl det som har gjort.
Ja, och Erik de Jong, han tar ju upp ett sån här övergångsbegrepp som kommer under de här 90-talsåren. Att man får tänka som 90-talet, Sovjetunionen har fallit, zapatisterna kommer ju med ett helt nytt sätt att prata om liksom kampen mot nyliberalism, för mänskligheten, värdighet, använder de som begrepp. Och att Öcalan liksom även lägger in, han, de Jong lyfter mycket på det här liksom skapandet av en ny människa, att det blir det centrala, att partiet, arméns uppgift är att man kan inte bara vinna en revolution och sen så vinna en kamp och sen kommer kontrarevolutionen och folk är oförändrade, utan förändringen måste ske så att armén eller partiet är som en stor liksom skola där man ska skola fram det här nya personligheten, nya sättet att vara, som är ett så här socialistiskt sätt att vara. Och att det läggs väldigt stor tyngdpunkt på det, och där också blir kvinnorna, de Jong beskriver det som att så här, men tidigare PKK, de talade till männen om kvinnorna. Ni måste behandla kvinnor schysst, ni måste uppvärdera kvinnornas roll. Men under sena 90-talet så blir kvinnorna blir en central målgrupp. Att det talas, Öcalans skrifter och så riktas specifikt till kvinnor.
Ja, men det är väl det som är, man kan säga då, att Öcalan kallar ju vårat samhälle kapitalistisk modernitet. Att det är så vi lever, och så finns det olika som staplar om hur, vad som är del av det. Och så är det då motpolen mot demokratisk civilisation som bygger på moralisk politik och allting. Det är väl det som hela den här kvinnofrågan, som man, folk tror att nej, men han säger bara så, det tycker så. Alltså, det går ju tillbaka till ideologins grund. Att det är, man ser en vanlig kommunistisk ideologi, så börjar den ungefär 1850. För innan så är det bara, finns det ingenting. Sen 1850 kom arbetarrörelsen, och sen så byggs partiet och socialdemokratin och kommunismen och så fram. Han går ju tillbaka till och säger då att alltså, hur hamnar vi där från första början? Liksom? Vad var det? Då var det då att, alltså, så här, att det är klart att ingen kan svara på, för han pratade om något som hände 5000 år sedan, men att det fanns ett sånt liksom, att människan var inte en förtryckande individ från början. Men att ändå den första kolonin som fände var kvinnan var den första kolonin, vilket lärde de männen att förtrycka. Och det var väl det som gjorde hur man tar över. Och det är väl det som i slutändan är liksom början på nationalstaten. Att det har gått från liksom hela vägen från att man förtrycker en kvinnan till att förtrycka ett folk, eller förtrycka ett område, som skapar då de här olika civilisationerna och krigarsamhällena som sen i sig övergår till feudalherrar, och så blir det bourgeoisie och alltså hela den här klasskampen som vi har sett liksom. Ja. Man går länge tillbaka, och det är väl det som man som folk som tror att det är så, det är väl liksom grunden i ideologin, är då tanken om att liksom förtrycket av kvinnan är den första koloniseringen som har skett liksom. Och sen har det liksom gått vidare, och liksom nu är, det så här, är nationalstaten den största förtryckande mekanismen som finns. Både när det gäller liksom assimilering av minoriteter, eller starta krig, eller starta liksom...
Så även om PKK lyfter liksom kurdiska kulturen, kurdisk självbestämmande, så när de pratar om kvinnan, då är det ju alltid internationellt. De menar
det är kvinnorna... Men där tycker jag lite att de tappar det. Eller det tappar och tappar, för det bygger ju då på en... Mesopotamien, alltså det som är Europa, ja. Alla de som har judar, kristna, muslimer, den släpper ju lite i så fall, alltså i det här tankesättet, jag köper det, för att det går igenom det, och det är väl vi då som har varit med situationstecken, som har styrt världen i lång tid, men den släpper ju, det finns ju ingen, men det har ju att göra med att platsen där, att det har inte kommit in i rörelsen än så länge, så det är det som har studerats, eftersom att det är liksom, Mellanöstern, Europa, och liksom alltså så här, USA, alltså den koloniserade USA liksom, det går inte in så mycket på analyser av sydamerikanska samhällen, liksom originalamerikaner, eller Afrika eller Asien, men det bygger ju på liksom, det har ju inte att göra med Kurdistan som Kurdistan, även fast han berättade Sumerien på den tiden liksom, det var ju...
Jag tänker både autonoma och feministiska rörelsen har ju skilts en del från vänstern, för att man har betonat det där brukar kallas första personens politik. Politik i första person, att det är viktigt hur vi lever nu, här och nu, med varandra. Våra relationer, att vi kan ändra relationerna nu, och att det kanske skiljer från de traditionella vänsterorganisationerna som har sagt att det här är, vi förändrar staten, vi förändrar samhället, vi lägger reformer, vi kommer komma fram till en förändring. Medan vi förlägger den här liksom i en så här kollektiv process inifrån. Liksom. Och den, jag tycker inte det är så konstigt det Öcalan liksom lyfter på det sättet. Det här liksom, det är mer än den nya människan eller, liksom, eller kvinnans roll. Eller hur partiets roll är någonstans. Att inte bara ta makten någonstans eller vara en maktfaktor, utan faktiskt vara förändringen, att vara den förändring man vill se. Och det är väl där det öppnar upp för någonting annat under liksom 00-talet då, liksom det här nya paradigmet.
Ja, men det tror jag, alltså, det är som sagt, det är en rörelse som har varit väldigt öppen, och sen så tycker jag, som sagt, det finns jättemycket sådana likheter med den anarkistiska rörelsen här i Västeuropa som just sysslar med det, men man får skilja lite med att här var det väl saker som skedde i väldigt små grupper, inte fel för det, men det skedde i här skedde väl, man får ju då, man ska ta de här tankarna, får man ju skilja på det som hände i norra Kurdistan i Turkiet och det som hände i västra Kurdistan i Rojava, för det var ju två olika alltså grundidén med det här var ju då att sakta men säkert bygga bort staten, att göra staten obefintlig eller alltså inte påverken, och det är väl så man går vidare, vilket går då den här processen av att ändra sig själv går i samband med att förändra samhället. Det var det som hände i norra Kurdistan, som att det var fredsförhandlingar. Och där man var där på den tiden, det var så, alltså jag har inte varit runt mycket. Jag vet inte hur de beskriver den här texten vi läste, så var det ganska kritiskt, de hade inte så mycket koll på det. Men det som jag såg när jag var i Suruc var att du levde ju i kommunism. Det var så här, du tog en bil på gatan, så jag ska åka dit. Ja, visst, har den bilen på gatan. Och du gick in på en bensinmack, för allting var en del av rörelsen. Du gick in på en bensinmack och tankade utan att betala det. Och pengarutbytet fanns inte förutom för vissa då importerade varor som då cigaretter och såna här saker var det tvungen att göra, men annars ägde sig allting kollektivt, det var en kollektiv, så man hade lyckats, man hade kommit så pass långt i det här, man vägrade betala elräkningar till turkiska staten och man byggde bort det här liksom. Det skedde sig då i parallellt med att man bygger bort, alltså man bygger för att ändra sig själv, man har revolutionen på plats liksom. Det är väl det som har varit den stora kritiken som kom i samband med att, som vi sa innan, att hur de hade en rörelse som byggde på samma modell som nationella befrielserörelser hade runt om i världen, för att det var en framgångsrik metod. Det var så man gjorde revolutionen, man tog över sitt, återtog sitt land på den tiden. Sen så kom vi till början 2000-tal, så ser man så här, okej, vad har hänt i de här kolonierna sen de blev fria? Ingenting har skett. Liksom. Det har skapats en ny överklass. Man såg liksom så här, i Sydafrika, man blev av med apartheid, jättebra, men ekonomiska förhållanden är kvar, så folk är fortfarande kvar i samma slum. Eller liksom vissa ställen där var ännu värre, där de här liksom så kallade kvasikommunistiska länderna bara nya kapitalisterna liksom, tagit över makten. Och då var det så här, okej, det här är någonting som inte är ett icke-fungerande koncept. Liksom. Okej, hur gör vi då för att vi inte ska hamna där själva om vi då lyckas med vår revolution? Ja, vi måste börja redan här och nu att se till att vi inte hamnar i de fällorna som andra har gjort. Liksom. Och det är väl det som jag alltid har tyckt har attraherat mig så mycket av ideologin, att det är liksom, jag kommer ihåg när jag var aktiv i vänsterrörelsen för 20 år sedan, det var fortfarande var lite mer, tycker jag i alla fall, ideologisk debatt och tankar och folk positionerar sig mer som anarkister och kommunister och så var det så här, det pratades hela tiden om Spanien 36, det var något jättestort och man kunde vara arg på kommunister för att de svek dem i Barcelona 36 liksom. Och det var väldigt så. Sen så när man väl kommer till en plats där vi nu har nya befriade zoner, så måste vi liksom, hur kan vi inte vilja vara en del av den? För det är inte bara att du kan stödja förändringen på håll från Sverige, du kan även vara en del av den, för det är en global rörelse. Och man får ju ofta fråga, hur, när det var sådana här föredrag, så här, hur gör Rojava med det här? Hur gör Rojava med det här? Det är inte, de har aldrig kommit med ett sätt att de säger att så här, det här är svaret på frågan. Att så här, det här är konceptet. För det är klart att det är, svaret på frågan kommer bli olika om det hamnar i en krigszon eller i ett ockuperad stad eller om det hamnar i en förort i Stockholm. Det är fortfarande ju folket som är med som man skapar verktygen för att ta fram en modell som funkar. Liksom. Mm. För den är inte samma. Det finns inte ett, liksom ett färdigt... det tas också upp i den här texten mycket som till viss del stämmer att det är... Det finns en hel del, om man läser så Öcalans texter själv, det är bara väldigt lite som vi har precis blivit översatt en av hans böcker, originalskrifter som inte har kommit ut än, men det är väldigt högt akademiskt och det är liksom, det går tillbaka antropologi, blandning av sociologi och politik liksom, men det är för att liksom komma till rätta med hur man hanterar en lösning. Det kommer inga, för det är det han kritiserar lite i boken, att det finns inga lösningar. Nej, men för det han skapar ett sätt att se på världen, hur den är uppbyggd, och utifrån de tankarna skapa sin egen uppfattning. Det finns inte svart på vitt svar på hur det funkar liksom.
Men sen kan man säga att det händer massor med saker i världen som skapar en ny öppning då också, för att under 00-talet så hör man ju väldigt lite om kurdernas kamp liksom utanför Kurdistan. Så Öcalan sitter fängslad, han sitter och läser väldigt mycket, försöker liksom läser Marie Bokshin, läser Manuel Wallerstein och så. Vi kan komma tillbaks till det. Men utanför det som Erdogan gör när Erdogan får makten, det är ju, han baserar ju inte Turkiet på en så här Atatürk, en kemalistisk nationalism som sammanhållande, utan han försöker ju då återknyta till Osmanska riket, ottomansk, sen göra en ny ottomansk föreställning, men samtidigt så gör han, han får IMF-lån, en rad IMF-lån, och då kommer ju strukturanpassningsprogram, och det innebär massiva privatiseringar, och det har ju ändå varit rätt många statsanställda i både liksom Turkiet och i liksom, ja, de som har arbetat i Kurdistan. Så att det sker stora fackliga protester, det är många som, men samtidigt så har ju liksom Erdogan till en början försökt hålla ryggen fri mot vänstern, mot att fredsförhandla med liksom Öcalan, att vänstern kunde, vi kunde ha European Social Forum i Istanbul 2010.
Och Pride och sådana saker.
Ja, Pride, 8 mars demonstrationer, det fanns ju en väldigt sån här liksom, han försökte ansöka till EU, liksom att Turkiet skulle närma sig EU, hela den närmaste, och det var kanske det också som på något sätt räddade Öcalans liv, liksom allt det där att
alltså det är både och, jag tror att så här, det som hände, alltså det är många i, kommer nog inte vilja se kännas vidare, men det var ju som att han kom till makt, det var ju mycket tack vare kurdernas röster, att han lyckades få dem, men det har väl att göra med att det har skett, hur, jag vet inte hur många försök som helst på att starta kurdiska partier, och alla blivit förbjudna, det var en av dem som är med i HDP nu som blev, hon fick 10 års fängelse, hon hade nått de här partierna som kom med någonstans och pratade kurdisk, sa en fras på kurdiska och fick 10 års fängelse. Men det var, jag tror ändå på något sätt, det är svårt som vi var inne på förut med de här djupa staten, och eftersom att då Erdogan själv var till och med suttit i fängelse, för det var ju ändå, djupa staten var, stod ner på minoriteter, men det var också ett väldigt stort, kan man kalla det förtryck, eller man kallar det mot islam. Det var ju förbjudet att ha slöja, så att liksom att ha, för kvinnor på universitet och sådana här saker. Hela det islamiska var ju, då kommer han från en del som är, fast han kanske inte delar ideologi och åsikter, så är han ändå från en förtryckt grupp och ändå talar till alla. Så jag tror att han, men så är det hans kända uttalande, säger att, liksom att demokratin är en, som en spårvagn. Man åker på den till slutstationen så kliver man av. Och det är väl så, han har ju sagt det själv. Liksom. Men det, man får ju också, man får alltid från realpolitik, får man blanda in känslor i ett land som har levt under statskupper. Det var ju någon statskupp väldigt sent där med honom också, tror jag, när han var del och kom tillbaka, och så att det var ju så här, han har ju liksom en, han kom ändå från en underdog, han var väl från en arbetarbakgrund och hade pratade lite folkets språk, och jag kan inte turkiska, jag pratar bara turkiska, han är säkert en bra talare och lyckas liksom också sagt, ja, det fanns de här då öppningarna liksom.
Och det han försökte göra var ju första, var att rensa ut den djupa staten, ta och börja liksom sätta militärer i fängelse, byta ut,
ja, det
militärer.
Ja, det var väl i samband med någon statskupp där som man gör det. För det är Ergikon heter det ju där. Han får bort dem, så försökte jag statskupp att ta dem och lyckas få bort dem en efter en.
Liksom. För det var ju jättestort när jag var där nere. Liksom, att folk stod med flygblad och pratade om det med bilder av alla han hade börjat arrestera. Och där var ju Gülen-rörelsen var ju viktig för honom till en början. Och sen när han liksom väl kontrat ut dem, då vände han sig mot Gülen-rörelsen och liksom...
Ja, eller vem som vände sig mot vem?
Eller vem som, ja, det var ju genomfördes ju ett statskuppförsök
mot honom de blev väl en ny, jag vet faktiskt, en kompis till mig själv som, för det var ju, nu är jag osäker på att det var militären var mest pro-Erdogan, och så var det polisen var Gülen, jag vet en kurdisk kamrat där som var nere under tiden, fortfarande fanns öppenheter. Och han liksom blev, han blev gripen av polisen av en anledning, och de frågade liksom, var det polisen eller var det polisen? Det var redan då var underförstått att den här delen är Gülen och den här delen är liksom vanliga polisen. Så att det var, de var ju som en, liksom en sån, deras mål har ju alltid varit att liksom alltså, ta sig till bra positioner. Ja. Jag vet alldeles för lite om dem, men jag vet att de har ju en sån, det är en global rörelse som är jätterik och finns överallt. Och, men de är på någonstans, bygger de ju om att lyfta sig själva och ta någon sorts...
Så man har haft som en stat i staten som blev 3 stater i staten, ja, som alla kämpade liksom därom.
Precis, och det var väl det som... Och sen så, det är det som är så speciellt när man läser många av de här händelserna som har skett just med de här djupa staten. Det blir ju som att i samband med att... nu det var så många fredsförhandlingar som i början där på 90-talet med Öcalan, och så dör presidenten. Okej, vad hände där? Sen var det i samband med, sen kommer de här grejerna med just med Gülen-rörelsen då, som i samband med att när, sen blir det jättestora förhandlingar i Oslo med PKK. Mm. Och då samtidigt så blir ju de här tre kvinnorna dödade i Paris. Vilket då det var samtidigt som turkiska staten håller direktförhandlingar med PKK i det här. Och då är det frågan, vem är det som gjorde det?
Ja.
Och sen släpptes ju banden på när det erkänns att det är MIT som ligger bakom det här. Så många av de här sakerna har ju skett. De har skett sådana saker mot varandra. Som visar när det väl sker. Det finns även ett band som är släppt på när som Erdogan pratar med sin son. Där han öppet pratar om hur de ska som gömma pengar från statskassan.
Mm.
Och det kom ju från polisen. Och vilken var polisen då? Ja, det var ju Gülenrörelsen som hade släppt. För de ville komma åt det. För då hade han stängt någon tidning. Så att mycket av de här avbrotten både i fredsförhandlingar och i som så här, saker som har fört Turkiet framåt har ju varit några interna stridigheter inom staten. Liksom. Så att det är sånt som är samma som den här statskuppen som skedde, som var den mest taffliga statskupp som någonsin skedde. Så folk, alltså det finns att kritisera att det ens var en statskupp. För att de stängde liksom så här, trafiken från ena sidan bron in i Istanbul, men att den andra var öppen. Det var väl, den blev liksom hatt, den blev, de sa väl att den blev, kanske blev påkommen och så här, igång, så de var tvungna att sätta igång den liksom.
Mm.
Men det har ju skett så mycket sådana händelser i Turkiet som är liksom utifrån framstår som helt vansinnigt. Men det är för att det finns så mycket spänningar inne i staten liksom.
Ja.
Och samma som hur Erdogan helt plötsligt då startade kriget mot PKK, som var i samband då med den här bomben i Amara kulturcentret. Det hade ju mycket att göra med att, då, för att som det var som jag sa, det var mycket kurdiska röster som fick honom till makten.
Mm.
Men sen när han ville då bli enväldig president så kom HDP in i riksdagen. Och hade lyckats få, liksom, inte bara att komma över gränsen, komma över gränsen med flera procent, för man hade lyckats samla då den här tanken då med att samla både turkisk vänster, miljörörelser, feministiska rörelser, att det var inte bara en rent kurdisk parti då.
Mm.
Och det förstörde hela hans tankar på, hans vision om att då bli enväldig president. Så att, och då blir PKK fienden. Så det,
ja. Och då vändes allt och då blev ju också Pride-marscher och 8 mars-fienden, ja. 1 maj-fienden omöjliga. GC Park var ju liksom 2013 var väl en, man kan väl säga som en senkommen del av arabiska våren och torgprotesterna i liksom Spanien, Grekland. Att man gick ut och tog GC-torget och parken där Erdogan hade ett stort sånt här gentrifieringsprojekt. Han skulle bygga något så här ottomanskt inspirerat liksom.
Nej, men jag tror att det är det som snackar igen, de här privatiseringarna och allting. Det var väl att till en del där så gick väl liksom Turkiet som en motor framåt väldigt snabbt, vilket då är svårt, då försvinner väl mycket kritik emot det. Men det var väl, jag tror att lite med GC var väl lite som almarna i Stockholm, att det var så här, själva almarna i sig var inte det viktiga, men det var slutet på en lång härva av att de hade bara kört över folk liksom. Och sen tror jag väl att det var i samband med det så var det något snack om att han skulle förbjuda alkoholförsäljning och sådana saker liksom, som hade varit en del av den gamla, att han sakta men säkert påbörjade det liksom. Och så att det var väl liksom toppen på allt, plus att då vänsterrörelsen hade växt väldigt stark och den kurdiska rörelsen hade blivit starkare och blivit liksom integrerad med den vanliga vänstern. Men det här med den nyottomanismen är väl inte, jag vet inte helt säkert att det kom från början där, för till början så var man snarare spelade på liksom här gamla Turkiets regler. Det är det som är så svårt att förstå nu, för liksom, nu är ju sedan länge koalitionen varit med MHP som är då det här fascistpartiet, som var ju de som då höll honom fängslad back in the day. Så nu har han ju ändrats om den här turknationalismen till en ny ottomansk nationalism, vilket är så här, om man kollar ut kort historiskt perspektiv är helt vansinnigt, för det går ju helt emot bägge grenarna så då liksom.
Men det kommer en som en kurdisk intifada. Vilka år är det som det blir liksom som en rätt folklig revolt?
Det är väl i början på 90-talet där som gör då i samband med att det är som att det har ju skett, den här gerillakriget har pågått under längre tid och även då ideologin börjar fästa sig. Men den själva den här Serhildan som det kallas är ju inte fadan, är ju fristående. Det är verkligen där att det är som det är väl, att det är väl i samband med att liksom grillan tar fram sina positioner, så blir den här fascismen i Turkiet starkare och polismakten blir starkare och liksom det är väl och då startar den här upproret av liksom främst ungdomar och
Okej, det var tidigare alltså.
Ja, det var redan tidigare precis. Ja. Så kommer en ny intifada, man kan säga, sker då på slutet runt 2015.
Ja, det var den jag tänkte
precis,
på.
Precis, och det är väl då som har hänt att det är väl då i samband med att det är, för det är som sagt det här då, ideologin bygger på självbestämmande, man ska liksom ta över det, och som sagt rörelsen blev så pass stark under den här perioden när de hade under vapenvilan och allting, och sen sker Rojava-revolutionen där man ser att liksom Och det är det som man måste gå tillbaka till, som vi snackade innan, så här, det år är 100 år sedan Lausanne-avtalet. Att det är så här, det är inte olika städer. Det är liksom, det här har vi liksom, Zürich och Kobani i samma stad. Det bara råkar handla på olika delar av en gräns. Och sen så Kamischlo och Nusaybin, det är samma stad. Det är bara att det kommer till gränsen i mitten som har delat upp dem. Och de blir då inspirerade, de här som inte bara lyckas bygga den här demokratiska autonomin som man syftar efter, utan man liksom, man vinner och bygger vidare, och man såg, det blir en frihetskänsla som spiller över då till de här områdena. Och alltså där i efterhand kan vi ju se att det var väl, det gick ju verkligen inte som man ville liksom. Men då gjorde man ju då att man ockuperade stadskärnorna i liksom i kurdiska städer och förklarade sig som, alltså inte självständigt, men som en demokratisk autonom zon liksom, då att det här är vi som bestämmer. Och Turkiet slår ju ner med liksom total brutalitet och flygbombar och allting. Och det var där som blir så intressant då för oss då som var nya i den här rörelsen, som hade sysslat med rövarrevolutionen. Och vi hade liksom alla stödjer den. Det fanns liksom ingen, så till och med från högerhåll så var, hyllade folk den här kampen. Det var så första gången i ens liv då man var så här vänsteraktivist som liksom från all, det fanns ingen som kunde säga emot för att fienden var ISIS. Men sen så görs samma rörelse med samma ideologi och samma tankar, samma sak. Och det är bokstavligen ett stenkast över en fiktiv gräns. Och då så är, då är det terrorismen plötsligt. Att det visar sig så tydligt att då var det ingen som, nej men det är emot en så här, det här är emot en demokratisk militär de slåss. Då får man inte göra så här. Det här fast tanken i sig, och det var inte de som startade kriget. De förklarade en autonom zon som i stort del hade varit autonom innan, men de valde att liksom bygga barrikader och liksom beväpna sig, vilket det slutade i total katastrof, för städerna blev jämnade med marken och det liksom skapade en ny sån emigrationsvåg. Men det var liksom, det är svårt att liksom, jag tror att den entusiasmen som fanns var liksom svår att förstå, för det var ju även där i samband med, som jag sa, att Zürich var den här hjärtat av allt det här. Och det var ju som inte bara kurder utan internationella från den här världen, och väldigt mycket turkar var ju där, både först till att börja med att hjälpa flyktingar i olika läger och så. Men det var även något tillfälle där efter att USA börjar, när verkligen läget är kritiskt och USA börjar flygbomba ISIS och liksom striden börjar vända, då stormar ju alltså tusentals kurder från norra Kurdistan i Turkiet gränsen, river gränsen och ansluter till motståndet. Så att det är liksom, man måste se att det här är den entusiasmen som fanns, den, man, ja, men hoppet om att, att vinna faktiskt var ju där, vilket ju ledde till de här. Och det är väl också någonting som och så kommer tillbaka i, som jag har dragits till mycket i Öcalans ideologi, handlar ju om det här som hoppet att tro på att man ska vinna. Man får sällan den känslan när man jobbar med vänster här i Sverige. Det är så här, här är ett dåligt förslag, det ska vi protestera mot.
Ja, vi ska, det finns alla något som har varit innan.
Ja, vi ska protestera mot saker. Det finns inte en tanke om att vinna faktiskt. Det är sällan man ser som så här, jag tyckte det var väldigt talande. Det handlar inte om att sätta kampen mot varandra. Men det var liksom ett samband, vi hade de här NATO-protesterna som har varit väldigt, de har varit framgångsrika, och det har funnits en verkligen en möjlighet att kunna påverka det, eftersom det kom på ett helt odemokratiskt sätt. Och till början kom mycket folk och sen kom mindre och mindre folk. Alltså i samband, vi har mobiliserat den här senaste NATO-demonstrationen som liksom till början var ganska, liksom, vi har ju lyckats bredda grupperna som är med i den, men liksom antalet blir färre och färre. Så kommer protesterna mot angiverilagen som helt plötsligt alla känner, det här ska vi dela, det här ska vi vara med i. Men det är fortfarande ett initiativ som handlar om att protestera mot angiverilag, inte att försöka stoppa den. Att det här viljan att försöka, att tro att det här är något vi ska stoppa, att vi bygger upp kommittéer, allianser här. Det var väl ett initiativ som jag förstår av liksom enskilda personer. Och det kommer 5000 personer för att protestera, för det är ett hemskt förslag. Det är inget som jag säger, jag skulle jättegärna engagera mig i det också, men det är så här, mentaliteten är liksom att vi ska protestera mot dåliga saker, inte förändra dåliga saker.
Nej.
Att det inte finns ett hopp om att det finns någonting bortom det här liksom. Och det är väl det som man kan se då med vissa, som till exempel de här försöken att barrikadera sig i städerna. Alltså jag såg ju mest det som en, eftersom jag hade sett liksom kopian av det i Palestina 2001 eller 2002 när liksom grillan kändes tillräckligt stark och ockuperade stadskärnorna och blev sönderbombad av en, för det går ju inte att bedriva det kriget i ett inringat område mot den största militärmakterna som finns liksom. Och det är det som är så tragiskt i alla de här krigen, att det är som även rövarrevolutioner som liksom har pågått länge och fortfarande håller sin mark liksom, är att den majoriteten av de här entusiastiska folket är döda, alla är döda. Jag har varit en kamrat som jag känner som var med, en av de första, eller känner, har kontakt med Så var en av de här, den första gruppen som försvarade Kobane. För det var ju sen anslutit med fler folk och allting. Mm. Och som han sa då, för, när jag pratade med honom för några år sedan, så var det 7 personer som fortfarande levde som var med i den här. Och det var inte så att alla dog just i Kobane, utan vissa fortsatte striden efteråt. Men då får du se liksom att det här var ju den, liksom den inspirationen som spreds över hela världen, att vi kan besegra ISIS. De här som stod där, alla har dött. Så klart att hoppet finns kvar, men de här, alla de kader som liksom levde och spred den här, det är som en hel generation som har blivit förintad liksom, som kommer, det sätter sina spår i hur utvecklingen kommer att bli framöver liksom. Mm. Men det har inte, som sagt, i den här kampen, det har inte funnits så mycket val.
Nej. Så Rojava revolutionen den har liksom över 10 år på nacken nu, det var väl i hösten 2012?
Ja, det
liksom.
Jag tror utropades, tror jag, sommaren faktiskt, nu, för det här sommaren. Mm.
Och det här nya paradigmet då som Öcalan lanserar. Och då har vi ju att han sitter på fängelset, läser Mari Bokshin, den här liksom, vad ska man säga, frihetliga socialisten som diskuterar, han kallar det kommunalism, hur man ska skapa direktdemokrati underifrån. Och Öcalan ser ju då, han tar inte och bara köper det här rakt av och importerar, utan han snarare ser ju att, men det här motsvarar ju en kurdisk erfarenhet av liksom en lång tradition av självstyre i byar. Och gör det här liksom demokratiska konfederalismen till den modell som PKK ska verka efter, som hela kadern ska verka efter. Gå ut, bilda lokala råd, bilda byförsamlingar, bilda byråd.
Jag tror att det man får säga också när man säger att det ofta beskrivs som att Öcalan läser, det är när det faktiskt är så, visst självklart, det är på initiativ av honom alla läser. Det blir så här, nu har vi alltså studiecirklarna sker över hela rörelsen. Hela, så. Men jag tror att det får man också se som en del av det här, att det är självklart Bookchin och alla de här ideologierna som finns. Men jag tror att till viss del så handlar väl liksom frågan om en praktisk lösning också. Det är självklart att ideologin finns där för att den är, den passar ju väldigt in, eller appliceringen passar in. Men du får se att, så här, att det är, vissa nationella befrielserörelser är så att de är ockuperade under en viss gräns. Liksom. Kurdistan är för tillfället ockuperad av 4 olika länder, vilka de flesta av dem har en väldigt, liksom en väldigt aggressiv attityd mot allt vad som heter självbestämmande. Och som gör allt de kan för att kväsa det, oavsett om det är i Iran, som jag såg de här Jinjian, alltså de protesterna, eller om det är i Turkiet som har varit liksom på samma sätt. Syrien har nu haft ett litet andrum, men inte som att liksom, Assad var ju lika hård också. Kurder hade inte det, och i Irak har vi sett vad som hände med Saddam och allting. Att det handlar ju om en realistisk politik. Att hur kan vi då gå förbi, som du så sagt, att det bygger på lokal nivå som växer större, och den här växer större ska växa över nationalstatsgränser, att det går. Och det är ju det sagt, det är lite så här historiskt nu med det här att Lausanne var 100 år sedan, och vi såg även liksom, det som var så häftigt när man såg när Palestina sprängde muren i Gaza, att det var ju det är samma mur som sattes i Lausanne 1923, första gången den spräcks liksom. Och det är väl ändå Rojava-revolutionen var en, även fast de inte spräckte muren i sig, så har de har ju spräckt muren mot Irak och mot Sinjar och allt det här. Att det har, man har visat att vi kan skapa en zon som inte bygger på de här avtalet i Lausanne 1923. Och det är det som har varit, det är en historisk del, för det var ett fördrag som var 21 eller någonting, när Kurdistan, den kartan som finns utritad ifrån det. Det finns ju inget Kurdistan som det är. Det finns ju folk som hävdar att liksom det ska vara Syrien där och ska vara det här. Men här är den karta som finns av Kurdistan, det som skrevs där av liksom kolonialmakterna. Liksom. Och det får man ju se. Och jag tror att fast ideologin någonstans i bakhuvudet, tror jag att det finns en praktisk implikation. Vi vill ju få befrielse för det här området som är här, även större såklart om vi kan. Men vi kommer ju inte kunna skapa en nationalstat i det här området. För då ska vi vinna över 4... Liksom, det är de dominerade grupperna, perser, turkar och araber i Mellanöstern. Och vi ska då som ett litet folk vinna över alla dem utan stöd för någon. Det är en omöjlighet. Liksom. Det handlar om hur ska vi då, vi måste bygga ett format som tar över området successivt och bygger det här. Och vilket det även inkluderar inte då bara kurder, utan alla de här andra grupper som finns i området. Men som sagt, det gjordes ju det. Och det är väl det som skilde då så mycket Rojava-revolutionen från den revolution som har skett under så lång tid i norra Kurdistan. Att det var liksom att det som hände var ju att, eftersom att det var ett inbördeskrig som pågick, Och det pågick, alltså det var ju det som man får se nu med alla de här saker som har skett. Det var ju en frihetlig revolt som skedde mot Assads styre. Men helt plötsligt dyker det upp vapen här. Och var kommer de vapnen ifrån? Och alla vapen och alla militanter utifrån kommer via Turkiet. Och det var USA och Gulfstaterna. För de ville bli av med Assad. Och man såg ju då att så till slut så drar ju Assad bort från de här kurdiska områdena och startar autonomin liksom. Vilket gör ju att de har ju, det är en helt annan, alltså ideologin har funnits där länge. Från att Öcalan lämnar Kurdistan 1980 så är det ju, går han till Kobani, det är hans första plats. Så PKK har ju verkat i Syrien från liksom 78 till när nu blir utjagad över 88-89. Så att det är så här, det är inte så att de är de har ju snarare kunnat leva med ideologin i fred. Alltså inte i fred från staten, men att den har funnits i dem. De har inte blivit jagade på samma sätt. Så det är inte så att den dyker upp från ingenstans. Den har funnits det hela tiden. Det är som så här, jag tror att det har varit 5000, under den tiden som PKK kämpade så var det 5000 kurder från Syrien som hade dött i PKKs namn. Liksom. Så att det är så här, det är inte en ny ideologi där. Men helt plötsligt så försvinner staten. Det uppstår ett vakuum och gör att de kan göra det här liksom.
Och då har de också strukturen att göra det, och där tror jag det spelar väldigt stor roll att, men det han kallar liksom skapa den nya människan, att det fanns en första person inriktning, att den var väldigt skola, organisera, involvera, liksom att det perspektivet fanns så mycket i hela PKK-strukturen, att de kunde fylla det vakuum som fanns.
Precis, och det är det man får se snabbt också, är att så här, det är ju inte tomrummet var att ockupationen av områdena försvann. Det var ju inte att de stred till sig det så här, men det får man också se, det skiljer sig ganska mycket då, som till då som det kändaste var ju Kobani, för alla kantonerna var ju helt omringade och hade inget stöd eller kontakt med omvärlden. Då var det Afrin, Kobani och Jisir. Och Jisir var ju då kontakt, hade markkontakt med då irakiska Kurdistan då. Men som Kobani var ju väldigt, väldigt kurdiskt homogent och hade en väldigt lång tradition av PKK i sitt område. Men det är ju det som blev det intressanta sen med som Afrin, som var det som blev ockuperat av de här jihadisterna. Nu är det som Al-Qaida som styr där med, liksom, med hela västvärldens goda minne. Det är de som är Turkiet som stöder, och det är som det är gamla Al-Qaida som är de facto ledare där. Men det är ingen som säger, det är fortfarande frihetsrebeller, vad det heter liksom. Det området var ju, har ju varit isolerat under hela det här. För sen Kobani bandades ju ihop sen med Jisir, och man kunde resa in och ut och man kunde vara det. Afrin var ju konstant under det, men det var ju i stort sett, det var multietniskt, fast det var mest kurdiskt. Men det var liksom inte ett skott som avlades där. Det var bara en total, under hela syriska inbördeskriget, en oas av fred. Och det var ju de som då Turkiet riktade in sig på för att de skulle ta bort terroristerna. Och det handlade nog bara om en klar realitet, att Kobani var lite förladdat. Och att Afrin då var ihopbundet med den här delen av deras andra islamiska styre liksom. Som är en del av då den här, som vi snackar om, nyottomanska riket, det islamistiska som går. För det var ju det som var, en av planerna på hur Turkiet skulle se ut var ju hela vägen till Mosul. Det var en del av den kampen. Här så blev det var ju kamp fram och tillbaka, och Atatürk krigade mot alla de här grekerna och alla möjliga liksom. Men det var ju en del av kartan var ju också att liksom, och det är ju det som han pratar om idag, att de vill få tillbaka hela vägen ner dit. Det framstår ju som, alltså för oss som är insatta, som är helt vansinnigt, att de ska ta över Afrikas plats. Det går, och även hela västmedia köpte ju att det var PKK-terrorister som var där. Fast det var den enda plats, alla vet om att det var den enda platsen där det faktiskt inte har skett någonting under den tiden. Och det är nu man har, så en av, nu har man dödat så många IS-ledare, men den första dödades i ett turkiskt kontrollerat område, Bagdadi, precis vid turkiska gränsen. Eller den andra eller tredje blev dödade i Afrin. Så det är liksom, nu man har bytt ut ett område av total fred och harmoni till de här Al-Qaida-terroristerna som hyser IS-folket. Liksom.
Men någonstans har ju hela den geopolitiska situationen också förändrats. Att vi har gått från den här unipolära världen, globaliserade världen, till att USA har försvagats. Och vi har en rad liksom andra aktörer som stärks, att vi börjar få fler poler. Och Erdogan vill ju spela ett spel i Mellanöstern där han är en maktfaktor. Hur han har blandat sig i Libyen och han har blandat sig i Syrien. Och hur hans ambitioner även att krossa Rojava. Och samtidigt så har vi då Ryssland nu som är, ja men Rysslands stöd till till Syrien, Rysslands angrepp på Ukraina och det här liksom att man ska inte tolerera liksom angrepp på den nationella suveräniteten och ockupationsmakter, men fortfarande har Erdogan liksom en, han har ju en expansiv plan hur han ska verka i.
Jo, men det är ju det som har varit, alltså det är väl det som man får. Under en period där under syriska inbördeskriget så var det de här olika polariseringar, men som sagt, Erdogan kom ju från muslimska brödraskapet,
ja,
som hade sin del och de har en expansiv fas. De lyckades ju med då, de tog ju över då den här revolutionen i Egypten och så var det därför startade vi dem, hamnade de i ond fot med de här gulfländerna som är då team USA, och det var det som var, kallades de moderata rebellerna som väldigt snabbt då blev utplånade i Syrien av då ISIS och de som Turkiet stödde, som var liksom från de moderata islamistiska grupperna till allt från dem som är det som man kan väl säga som från, om man ska jämföra med vänsterperspektiv, från sossarna till anarkisterna, och då ska vi fel att säga att IS anarkism är de mest militanta grupperna liksom så här, och allt är under samma paraply som stöds av, och då av gulfländerna har ju varit Qatar som stödjer dem, för andra gulfländerna har ju varit blockad mot de här nu, men det ändras jättemycket. Men det är väl det som jag tror är, att det är världen ändrat på så många sätt, och vi är ju som sagt i den här sen 2014 att vi är inne, det är väl det som Erdogan pratar om, att vi är inne i tredje världskriget som pågår. Det är på, som man såg i Syrien, så var i stort sett alla världens länder, oavsett om det var med, om man såg IS hade varit 80 länder och andra, att det var ett världskrig som skedde, men det var i Syrien.
Genom proxys.
Liksom. Genom proxys, det var, eller direkt. Liksom. Sen så har ju det som spritt sig till olika, till Libyen och Azerbaijan och sen så till Ukraina, så det är en del som är, och det är väl det som vi hade som inspiration mycket till de här NATO-protesterna, via liksom det här att vad hände under rövarevolutionen? Det skedde ju fortfarande som att det var en revolution som skedde i Syrien mot Assads styre, men det var så här, det fanns det som väldigt snabbt blev kuppat av de här turkiskstödda islamisterna, och så fanns det då de som var för regimen med Ryssland, eller så var det så, eller skapar vi en egen väg som finns där, det är den tredje vägen, och det var väl det som även hamnade med NATO-motståndet i Sverige, så var det så att vi har, de försökte få det till att det finns bara Ryssland eller väst, NATO. Och det var när man kritiserade i början av Ukraina-kriget, man sa någonting som var emot, så var man för Putin. Nej, det finns en tredje väg att gå. Det tycker jag, alltså, det är konstigt att folk har glömt det så snabbt, för Sverige har haft den vägen för, haft den politiken, fast det inte så att det inte är den utopiska delen som vissa pratar om, men så här, Sverige hade den under en tid, det fanns under hela kalla kriget där, en tredje väg som inte bara var Sverige, Jugoslavien försökte med det, så det är inget nytt att ha det, men folk har glömt bort det helt och hållet. Man ser det som Vänsterpartiets totala kapitulation, både när det är Palestina i motstånd så är man för ockupationen, och nu vågar man inte prata om PKK, hon Nooshin sa ju att hon frågade om hon tyckte att PKK var terrorister, att alltså, ska följa EUs riktlinjer. Nej, ni har en kongress har röstat emot att PKK ska kämpa mot den här grejen,
men hela partiet är ändå, PKK är ju en väldigt viktig fråga
för medlemmarna. Ja, det är Vänsterpartiet. Jag tror inte att det är något, det finns ju många som helst som är bra, men den nya lilla klicken av ledarskap som inte vågar säga någonting om de här visar ju på liksom...
De har ju sin nya folkfrontspolitik som är, de ska få bort Tidö till varje pris, och då måste de kunna tänka sig en regeringskoalition med Centerpartiet. Så då gäller det ju att tona ner allting som kan stöta bort Centerpartiet i nuläget. Så då, internationell politik, geopolitik, allt sånt är ju bara, Nooshi vill inte ta det i sin mun.
Nej, jag har ju sett det. Det är det som liksom, jag tror att det kommer ju drabba dem, för de byggde ju upp en så stark lokal förankring som de gick katastrof i landet. Men i Stockholm hade de så här, de hade de här Järva satsningar, Bagarmossen, och jag tror att tyvärr att de här, många av de här nya rösterna de fick från, framförallt från invandrargrupper, kommer ju försvinna helt när de ser att de inte ens kan stå upp för så enkla ideal som att så här, det som man gjort innan med Kurdistan eller med Palestina, att man bara kapitulerar helt, tror jag kommer bita dem väldigt mycket röven långt fram liksom. Men det är tillbaka till ideologin om att liksom tro på någonting, att man visar att man tror på någonting. Jag tror att de hade tjänat jättemycket på. Det är ett tragiskt exempel man har vi får ta i Sverige, är SD som på något sätt alltid har vågat, det är ingen som tvekar på var de står. Och så, varför blir det inte en skandal och problem för dem? Det är för att folk vet vad de röstar på. I Vänsterpartiet vet man i dagsläget inte, eftersom de navigerar fram och tillbaka där, från att vara Centerpartiet till att vara Vänsterpartiet, för man inte har den ideologiska kompassen som visar vart man kan, vad man tror på, att man tror att man kan vinna liksom. Att det är så här...
För att liksom knyta ihop och avsluta det här lite då, vad tror du framåt? Nu faller bomberna över Rojava liksom. Vad är det som kommer ske framöver nu?
Det tragiska är ju att det är väl det som är, jag tror att de gör väl rätt strategi. Det är väl det som är så här, tyvärr har ju det blivit till, det pågår ju hela tiden med uppbyggande av kooperativ och försöka att det här bygga, man har byggt det som ett universitet och det gör akademier överallt och utbildningar och man försöker implementera ideologin, men det är ju fortfarande en plats där man har en, ett aktivt krig där jag tror att det är som om det är 40-50% av alla pengar som kommer in går till kriget liksom. Men jag tycker att det har visat sig vara väldigt bra på att navigera, eftersom att man ser det som ett tredje världskrig, så finns det ju god förhoppning att det kommer stå på all, och det bygger mycket på liksom vårat stöd runt, alltså att visa att det, du får inte se det som en plats långt bort, utan det är en global rörelse som har fått en plats som vi styr över, och att inte vi kan så här ser det samma som att vi ser att cykloper i vårat hus som vi har byggt här, eller kamrater har byggt här i Sverige, så är det här samma kamrater som har byggt en autonom zon ute i Mellanöstern, så att vi inte ser det. Men som sagt, problemet med när det är liksom en sån här internationell geopolitik, så kan det ju vara, det kan vara att USA och Ryssland kommer överens om att ja, men då får ni får Ukraina, så får ni Libyen, och ni får det här, att det blir ett nytt Lausanne, att man delar lite om världen igen liksom. Men vi har ju sett att det inte bara här som det har skett saker. Man ser nu i så här Västafrika, i Mali, Burkina Faso och Niger, att de har liksom, där blir fransmän utkastade. Det är väl många som inte visste om det. Det var ett så här, de gamla kolonierna betalade fortfarande kolonial skatt till Frankrike. De betalade pengar för att de förut har varit koloniserade. Och nu har det, så visst, där har det varit sådana här liksom statskupper som har skett mer och mer. Så det har inte varit den här demokratiska förankringen, men det har fortfarande fanns den här antikoloniseringen, finns ju där liksom. Och jag tror att liksom det finns, det har varit mycket sådana saker i Rojava nu. Jag har en kamrat som är i Raqqa precis, de har lyckats få ihop mycket av de här arabiska, det är klass med arabisk befolkning, få ihop det, att liksom, alltså, oavsett vad som händer så har ju ett frö såtts för en, den rörelsen liksom. Men det är samtidigt att det är så, man får ju se vilka fiender man har. Det är väl det som är liksom Kurdistans största problem, att det är den bästa platsen att bedriva en gerillakrig på, men det är väl den sämsta platsen att få en fungerande stat, eller för stat, eller vad man, statsbildning, för att du är omringad av fiender. Det finns ingen hamn, det finns ingenting, det finns bara att vägen in är via olika fiendeländer liksom. Så man måste ju, man har ju inget val än att hitta den här tanken man har själv då på liksom en demokratisering underifrån som sprider sig och tar över andra delar via liksom gräsrötter, eller rötter verkligen mer än gräsrötter, det är verkligen rötter underifrån på ett nytt sätt liksom.
Bergens rötter.
Ja, men det är där, och det, men det, vi kommer in som internationell rörelse där, att man måste se det som vårat eget, och att det är någonting som vi behåller, vi som kämpar för det, det är som vi ska, folk ska prata om 70 år framöver som deras Spanien 36 liksom. Och som sagt, det finns jättemycket att lära, så det finns verkligen, jag tycker att det finns någonting för alla att liksom ta del av liksom. Att det är som sagt, det är som vi har gjort, vi har ju försökt hålla våra, vi har hållit studiecirklar nästan över hela Sverige, även in i fängelser för studiecirklar, och de här pamfletterna vi översatt, och det har aldrig varit med målet att ni ska tycka som vi tycker. Här säger vi, det här är de verktygen vi har, vi gör det här, och vi, så att man sprider tanken om det, inte liksom att pranka in folk i huvudet att älska Öcalan bara för att det är, han är bäst, utan så här, läs då tankarna. Uppenbarligen finns det en rörelse som omfattar x antal miljoner människor, x antal tiotusentals gerillakämpar som har ett område som är x antal kvadratkilometer stort som de behärskar. Det finns saker att lära och finns saker att bidra med för att få det här att hålla längre liksom.
Ja, men tack Andreas, vi, bra avslutning. Så. Tack.
Tack.